Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Välkommen till Sagan om Isfolket-podden. Det här är avsnitt 4, Längtan. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Anna!
Nej, va? Vad?
Anna, vi ska podda.
Vad jag läser! Med?
Du kan inte läsa nu, vi ska ha läst boken.
Ja, jag kan ha börjat på nästa bok.
Du får inte läsa i förväg, vi måste ju ha det här färskt.
Men jag var ju tvungen.
Jag tycker att du gör dig skyldig till en dödssynd. Ja, men nu ska vi prata längtan.
Ja, okej. Okay. Jag får väl vänta.
Ja, och jag kan berätta att vi har blivit bannade, eller vi har blivit tillsagda att vi uttalar norska namn fel. Så vi har numera en norsk språkkonsult inblandad. Det är Silja Angrimsdotter. Och hon kommer förhoppningsvis ge oss tips inför varje avsnitt om hur vi ska uttala namnen. Vi kommer nu att försöka uttala de norska namnen på norska. Jag är inte säker på att det kommer att gå bra, men vi ska försöka.
Ja, och nu vet vi att alla fel vi gör faktiskt är vårt egna, för nu har vi faktiskt fått ett facit hur man uttalar de här namnen.
Ja, och har vi norska lyssnare så vill vi gärna höra det, så lämna gärna en kommentar på YouTube eller på iTunes att ni lyssnar från Norge, eller från om ni lyssnar från något annat land än Sverige. Ja, längtan, var börjar vi?
Ja, vi börjar ju från början, och det börjar faktiskt inte med isfolket, det börjar med en... Det börjar ju lite grann med isfolket. Vi får reda på att Dag och Liv får en liten flicka som heter Cecile. Eller Ceci. Cecile. Hon är som en kopia av Sol fast inte drabbad.
Hon är lite lättmjölksol. Sol utan ondska. Sol utan ångest.
Ja, allt är bra med Sol. Eller allt det här positiva med Sol. Elegant, snygg, vacker, charmig, energisk. Men utan alla de här mörka skuggorna i bakgrunden.
Ja, jag tycker inte hon är lika snygg heller. Hon är lite allting lite mindre.
Ja, som en re-variant av Sol.
Men jag tror du uttalar Cecilie.
Cecilie?
Ja.
Då försöker jag med det.
Vi tror bara det, hoppas det är rätt.
Ja, och sen så går vi över från isfolket till en liten flicka som heter Yrja.
Ja, vi får ju nästan läsa hela boken ur Yrjas synvinkel, och hon blir på något sätt en utomstående betraktare som kommer in i isfolket. Och det är väl ett trevligt drag.
Mm. Det är första gången i serien vi upplever det. Och det är väldigt intressant att se de olika isfolksmedlemmarna ur en annans synvinkel. För de har ju sina fördelar, sina nackdelar, sina små egenheter. Och Yrja som kommer in och på något sätt blir en del av den här gemenskapen. Vilket inte är så självklart att hon ska bli det. För hon är, 1900 barnet i en syskonskara som där barnen bara blir fler och fler och fler.
Ja, det här lilla torpet Ekeby som jag föreställer mig som ett litet skjul, och så är det 40 personer bor i det.
Ja, men precis. Och hon är hjulbent, hon har inte fått tillräckligt med mat, så hennes kropp är lite skev.
Ja, hon har haft ältan som liten, eller var det de sa bara? Men någonting har hänt, undernäring.
Ja, Och hon råkar ramla in och bli lekkamrat till barnen Tarald och Cecile.
Jag tyckte det var en jättefin scen när hon stod bunden vid trädet.
Ja, barnpassning på 1600-talet kommer inte högt upp på Magdalena Ribbings bättre etikettblogg.
Nej.
Men hon blir i alla fall lekkamrat till Tarald och Cecilie, Livs och Dags barn, och även till lilla Sunniva.
Ja, lilla Sunniva, så skör.
Mm, så skör och späd, lite grann som en lite porslinsälva.
Ja, verkligen.
Men det finns ju en lite spännande historia här, varför hon leker med dem. Inte bara för att barnen tycker att det är lite konstigt att hon är så bunden där och faktiskt vill ha med henne och leka. Men hon är ju barnet som är född på samma dag som, nu ska vi se här, Tarald och Sunniva ungefär.
Så är det. Och Cecilia är ett år yngre.
Ja, och det gör ju liksom att de blir lite så här, vad säger man? När jag hade breven kallade vi det för låtsastvillingar, man var födda ungefär samtidigt för att hade speciella band med varandra. Så de är väl låtsastrillingar.
Ja, och de behöver någon att imponera på också som kan göra allt grovjobb när de leker. Hon blir lite deras tjänare på något sätt, fast ja, bättre än så.
Bättre än så. Hon slipper också, hon kommer också komma hemifrån, slippa allt slitet och släpet hemma. Hon får en liten slant för det, vilket gör att hennes föräldrar faktiskt uppmuntrar att gå nu till Linda Lena Gustafsson och lek med mina kamrater. För då kommer du hem och du har fått mat, du får en liten slant som vi kan ha hemma. Det är inte så mycket att de bryr sig om sin dotter utan mer den inkomst hon faktiskt ger. Men det är ju till det allra bästa för Yrja.
Hon har ju en fruktansvärd tur jämfört med sina syskon.
Ja, oh, gud. Alltså, hela Ekeby, som sagt, som du säger, det är ett skjul mitt ute i skogen, tänker man också. Och så många barn. Och så bara den här, vi måste ha fler barn, vi bara fortsätter, det är misär.
Ja, allting är verkligen misär i Ekeby. Man skulle kunna säga att det är dubbel E.
Och vad är en dubbel E?
Eländiga Ekeby.
Men så hoppar vi lite grann till Arometa, för nu har de ju blivit lite vuxna. Och de blir ett par.
Ja, det må gå fort, men jag tyckte det var ganska fint.
Ja, Are är ju den av Tengil och Siljes barn som fått minst karaktärsutveckling.
Ja, fast han känns ju ändå som den här trygge bonden och jordnära och ja, enkel.
Ja, det faktiskt, det stämmer.
Ett ankare skulle man kunna säga för alla urspårade medlemmar av isfolket.
Ja, faktiskt. Det är liksom, vem är det som står kvar? Jo, det är Are som kommer stå kvar när allting faller.
Ja, precis.
Men de blir ett par. Och sedan får Meta tre barn. Tarjei, Brand och Trond.
Precis. Då har vi alltså sex stycken personer i den här generationen. Sunniva, Cecilie, Tarald, Tarjei, Trond och Brand.
Det är en rätt stor generation.
Ja, och man får vara glad att de ynglar av sig så lite isfolket senare. För det här släktet hade kunnat bli enormt. Men det lyckas ju med konststycket aldrig bli särskilt stort.
Nej, och det är vi rätt tacksamma för. För det är väldigt krångligt att reda på alla medlemmarna senare i serien.
Ja, det är ju faktiskt fruktansvärt lite släktare om man jämför med hur ett vanligt släktare ser ut som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. För det skulle ju vara hur stort som helst.
Men sen snabbt så går det lite till. Och sen plötsligt är Yrja vuxen.
Ja, där gick det undan.
Det gick jättesnabbt. Och hon är fortfarande rätt oskön. Hon har sin stora klumpiga kropp. Hon har sitt lite osköna ansikte. Men det som vi lär oss, för exempel, att Yrja är en genuint vänlig själ med hjärtevärme. Och inte på det här, jag upplever inte henne som det här tråkiga goda som är lite mjäkigt. Jag upplever henne att hon verkligen är en riktigt stark, lysande person som verkligen vill alla väl. Samt som är medveten om hur hon själv ser ut, att hon själv lätt hamnar i skymundan. Hon har bra självinsikt.
Ja, det är en sak jag faktiskt gillar med isfolket, för att nu har vi ju sett Sol och sådär, och man kan ju vänta sig att i den här typen av böcker, det ska vara en massa undersköna kvinnor och alla är perfekta och så, men det är väldigt få som är det. Alla har sina fel och skranker, och Yrja kanske mer än de flesta, men det kommer få som är så underbart sköna som Sol är.
Mm, definitivt.
Och det kommer ju sig få som är så eländiga som Yrja också.
Ja. Usch, det är vi kanske inte glada för. Men Yrja, vi får ju väldigt lätt för oss att, eller väldigt snabbt klart för att Yrja är en väldigt fin person.
Och en dubbel Y.
Och vad är en dubbel Y?
En ynklig Yrja.
Oh ja, det är hon verkligen. Särskilt när vi faktiskt får det på att hon är kär i Tarald.
Ja, Tarald, den perfekte.
Ja.
Så stilig.
Så stilig, men ack med så lite bakom pannbenet.
Ja, han är lite pantad.
Mm, och, men Tarald ser ju inte Yrja på det sätt alls. För han är kär i...
Sunniva, för Sunniva är vacker.
Ja, Sunniva har växt upp och blivit en liten gracil porslinselva deluxe. Med det här fagra blonda håret och jättesöta dockansiktet och allting. Och jag vet inte, Sunniva är så fruktansvärt docksöt och patetisk och mjäkig. Så jag vill ta och slänga ut den genom ett fönster.
Ja, och lite Hemming över sig också. Men utan att ha någon ondska i sig direkt. Hon är bara ja, måste ta som hand.
Ja, spelar på allas medkänsla, vill smita undan saker och är så här, jag menar, tyck synd om mig för jag kan ingenting själv och därför tänker du ta hand om mig, men jag tänker inte göra någonting för att förtjäna det.
Som vanligt så är jag ju chockad över hur bra den här boken var. Jag kommer ihåg den här boken som sämre än de tidigare, men det tyckte jag inte nu när jag läste den. Och faktum är att jag kommer ihåg Sunni var så mycket värre än vad jag tyckte hon var när jag läste det här nu. För hon hade ju lite karaktärsutveckling och ville ju egentligen väl på något sätt. Men hade inga verktyg för det.
Nej, alltså det är, hon är ju en god själ. Och hon, som säger, hon vill ju alla väl. Men hon vill ju inte heller göra någonting för att göra någon väl. Hon vill bara att livet ska bära henne på sina händer. Och att allting bara ska gå bra automatiskt. Och då blir det ju inte så bra.
Både Tar och Sunniva framstår som lite tomma på innehåll.
Ja, lite verklighetsfrånvända särskilt också.
Lite dubbel T nästan.
Och vad är en dubbel T?
Tomma tunnor.
Enda som har lite liksom framtidsplaner av dem är ju Tarald, som är klart att han ska bli godsägare.
Ja, det verkar jag ha lite talang för faktiskt.
Ja, men precis. Han liksom pratar med både Are och då Jakob Skille om att det här liksom, godsägeriet, jordbruk, det är min liksom, det är min nisch. Och de säger faktiskt att ja, men han har ju faktiskt bra talang för det här.
Ja, och de har gjort sig av med det här affärerna inne i Oslo, så nu är det bara Gråsensholm som gäller. Så har de fått lite pengar för det också, så att det går bra för Maidens och Isfolket. Och här är första gången också vi får känna att det är en skillnad, att det är två äter. Att vissa är bara Isfolket och vissa är Maidens.
Ja, och det har man inte tänkt på så mycket i de tidigare böckerna, men det blir väldigt tydligt här att Maidens faktiskt är lite adliga.
Ja, det är en väldig skillnad socialt, men de gör ju ingen skillnad på det själva.
Men det märks ju liksom hur andra bemöter dem och liksom hur man, liksom hur, just när man ser det ur Yrjas synvinkel så märks det liksom att de fina Maidens och sen är det liksom de på Lindalen som liksom också är storfolk men inte på samma nivå.
Jag tycker relationen mellan Yrja och Silje här blir väldigt fin. Att Silje tar hand om Yrja och förstår henne. Ja, och här får vi lite av det vi saknar i avgrunden. Alltså vi får Silje och Tengel i överflöd på sin ålders höst.
Ja, vi har ju Silje och Yrjas relation där som går otroligt mycket in på hur Silje känner och hur hon reflekterar över saker. Men sen har vi också relationen mellan Tengel och Tarjei. Och det är ett jättefint farfarson som förhållande som verkligen är otroligt välarbetat.
Väldigt fint. Och speciellt när Tarjei överglänser Tengel. Han måste ställa sig där. Jag är rätt fascinerad av gubbtengel här. Det är lite Gandalf för honom nästan.
Ja, men det är lite grann det. Och jag tycker det är så fint att han verkligen, det framstår så tydligt att han är trött efter ett jättelångt liv, att ha botat folk, han är det. Men liksom Tarjei är det som gör att han faktiskt är att allting kommer bli bra, för här är den person jag har väntat på så länge, här är den som kommer ta över det jag har byggt upp här.
Men han har inga förmågor, eller? Någonstans här så upptäcker ju Tengel att det finns någon av de här sex som har en glimt i ögonen som den inte borde ha.
En liten kattgul glimt.
Och nu vet ju vi vem det är, men vi ska inte spoila det, utan vi ska nu betrakta alla sex och fundera på hur det skulle vara om den personen är drabbad.
Låt oss börja lite åldersmässigt. Vi börjar med Tarald.
Ja, Tarald visar ju inga som helst tecken på att ha något innehåll överhuvudtaget. Nej, det var lite för hårt, men det skulle bli fascinerande om han var den drabbade. Det kanske är han som är dödssynden när han blir en ond mästertrollkar i nästa bok och sitter på Gråsensholm och bara ha, ha, ha.
Allt det här tomma pantade kanske bara är en fasad, det vet man inte.
Ja, för att han är själva verket ute i skogen hela tiden och gör magiska experiment.
Som Sol gjorde.
Och blir en dubbel T.
Vad är en dubbel T?
Trollkarstarald.
Trollkarstarald, det får vi se.
Så kan det vara.
Vi går vidare till Sunniva.
Ja, Sunniva klarar sig inte genom hela boken, så att det blir svårt att hävda att det var hon.
Men Hade hon klarat sig genom hela boken hade jag sett att hon var en stark kandidat. För just det sättet att spela liten och svag och spela på andra människors medkänsla. Och gör man det med flit, och det gör ju faktiskt Sunniva, men han gör det inte med illvilja. Men gör man det med flit och illvilja så är man den mest manipulativa människan på den här planeten.
Vi måste nog faktiskt erkänna att det inte är Sunniva. Så vi har bara 5 misstänkta.
Då tar vi...
Cecilia!
Precis.
Och hon är väl kanske den bästa kandidaten?
Ja, för hon är ju sol. 50% ja. Rea bara.
Precis, hon kanske får jättesmå magiska förmågor. Hon kan få folk att tänka på ett ord. Hon kan flytta en väldigt liten sak. Hon kan övertala folk och röra på ett finger.
Alltså Cecilia är en väldigt stark kandidat alltså.
Ja, då kanske är hon som begår dödssynden i Danmark nästa gång.
Mm, det vet man inte.
Ja, det är en bra kandidat.
Mm. Sen har vi då Tengels hjärtebarnbarn, Tarjei.
Ja, han vore ju den bästa kandidaten här, helt klart. Och Tengel ger honom en massa uppmärksamhet. Men och man känner ju att han talar ganska fritt med Tarjei. Tarjei. Man känns nästan som att han borde adressera saken här om han trodde att det var Tarjei. Men han verkar ju inte själv veta vem det är.
Nej, men precis. Och i och med att Tarjei ändå har full tillgång till isfolkets skatt, och som är både Tengels saker, Sols gamla saker, och Sol har ju fått saker av Hanna. Det är rätt mycket nu.
Ja, så att om Tarjei är den drabbade, då kan han göra massor av grejer med det. Förutom då att han slutar boken fast i Tyskland, medan sakerna fortfarande är kvar på Lindalen, vad jag förstår.
Precis.
Som Alrunan, som vi inte får se i hela den här boken.
Nej, jag vet!
Oh. Alrunan.
Måste hålla koll på Alrunan, vart den är.
Mm. En dubbel A är den.
Vad är en dubbel A?
En åsam Alruna. Ja, vi fortsätter med misstankarna här. Vi har mellanbroden, Trond.
Stark ledarkaraktär, men framstår som rätt... Alltså typiskt mellanbarn. Den här, titta på mig, titta på mig, titta på mig.
Han vill ju ut och göra saker och han pratar mycket. Men han känns ju som den kanske nästan minst utvecklade av alla karaktärerna.
Ja, han känns mest... Ja, men om man ser så här att Tarjei och Cecilia är ju ledarkaraktärerna. Och Trond vill ju verkligen försöka kanske vara det, men han är så pass ung och flamtig så att det går inte. Han är som den som hoppar och försöker nå upp till vad de andra, men lyckas inte riktigt.
Jag tycker det är jättekonstigt att de nämner det där med ledare flera gånger, för att han leder ju aldrig någonting i den här boken.
Det är väl kanske att så här, de tänker att han hade varit ledare om inte det funnits flera andra som var starkare, men då är man inte så bra ledare just all.
Nej, så att man kan väl säga att om Trond är den drabbade, då kan det hända precis vad som helst, för att vi vet egentligen väldigt lite om honom.
Ja, vi vet otroligt lite om honom. Han är lite, ja, men han är rätt substanslös.
Och till sist har vi då Bran som, okej, ändra mig, han är ju faktiskt den minst utvecklade, han är ju bara en kopia av sin far. Han är Are 2.
Tung och jordbunden och stabil och trygg som jorden själv.
Han är nästan mera Are än Are.
Ja, faktiskt.
Are 2.0. Så om han är den drabbade, vad händer då?
Det är lite speciellt, för då har vi en person som är väldigt som är väldigt förutsägbar. Så det hade ju varit väldigt lätt att lista ut vad han tänkte göra, för att det är inga förhastade beslut här.
Det kan ju vara helt en maskerad att han bara låtsas vara som sin pappa och att han sen kommer att göra massor av onda grejer utan att man väntar sig. Han kan komma undan med hur mycket som helst för att ingen skulle misstänka honom.
Nej, men precis. Att framstå som så här, trygg och stabil och pålitlig är ju faktiskt en av de bästa täckmantlarna någonsin.
Och vi kommer ju tillbaka till den här planteringen flera gånger i boken, att någon faktiskt är drabbad i den här generationen. Och vad jag saknade lite grann är att när det kommer en uppenbar drabbad senare i boken, och när Colgrim föds, så tycker man att den som är drabbad i den äldre generationen borde på något sätt vara mer intresserad av Colgrims förmågor, på något sätt försöka få dem att göra någonting eller sånt. För att Colgrim är ju väldigt intressant då, tycker man.
Ja, det borde ju finnas ett band. Liksom de drabbade söker sig lite grann till varandra, har man ju sett.
Fast det finns ju ett band, förstås. Det är ju någon som har ett band med Colgrim.
Ja, det finns det faktiskt.
Men nu har vi gått alldeles för långt fram i boken, så nu går vi tillbaka till där vi var i handlingen. Det är dags för pesten!
Hurra, hurra, pesten! Eller nej, förresten, inte pest.
Pesten, festen, pesten är tillbaka! Och den här gången tänker den slå till hårt.
Ja, det är blodsot, den här typen av pest och man, ja.
Man måste gå på toaletten ofta.
Ja, väldigt, väldigt ofta. Och den stämmer sig för att...
Hur kan Tarjei veta så otroligt mycket om det här? Vad har han fått den kunskapen?
Jag vet inte riktigt, de säger att han är en att han är som en, liksom, han har fått allt det bästa från alla. Men han är fortfarande ett fucking geni som inte riktigt hör hemma i den här tiden.
Nej, han kommer ju på saker som folk kommer på 1800-talet. Alltså, det känns nästan som att han har listat ut att det är bakterier.
Ja, men faktiskt. För med en tängelad den här, de här örterna hjälper mot det här, vi måste göra det, så går ju Tarje ett steg längre och är bara, vi borde koka allting, vi borde tvätta oss själva, vi borde koka våra kläder så att inte den onda smittan fastnar. Och det är ju typiskt bakterier.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag är ju superintresserad av historia och jag har ju faktiskt läst en massa pandemihistoria till och med. Och jag vet ju att när digerdöden kom, det är ju det största pestutbrottet, och då fanns det faktiskt folk som hade såna här teorier. Så det är inte helt orealistiskt, men det känns ändå som att Tarje är fantastiskt bra på att lista ut saker. Och, ja, då måste vi verkligen låta dem sitta helt fritt och bara laborera. Det känns man har ett labb i källaren till Lindalen där han sitter och kommer på vetenskapliga idéer.
Ja, det skulle inte förvåna mig det minsta. Han är ju ruskigt smart alltså. Han är bara tonåring liksom.
Men nu är pesten här och den måste bekämpas. Och Tengel förstår hur allvarligt det är.
Mm, så han tar med sig, han måste ju bli sur själv för att han är ju liksom Tengel den gode, den som läker folk. Och han tar med sig Tarje.
Ja, motvilligt.
Ja, och han tar med sig Yrja.
Mm, go Yrja.
Och det här är ju lite så här fint ögon, eller så här. Lite så här Yrja moment jag tycker det är fint och lite fånigt samt när Yrja liksom är så här att jag kan lika gärna gå med för det är inte så många skulle jag sakna dig. Och hon vet också att Tarald och Sunniva är väldigt kära i varandra. Hon vet att hennes chans på Tarald är noll.
Ja, det är verkligen hjälteteamet som drar ut till kamp här och de får en till medlem.
Den unge jäknen, Martin!
Ja, vi kallar honom Martin, gör vi, i Cecilias ära.
För prästen tycker ju att nej, gud, pest, det är straff från Gud. Ska jag befatta mig med sånt? Jag som är en gudsman, det vill jag inte göra.
Ja, det var det bästa ögonblicket med pesten när den tar prästen. Det var skönt.
Ja, gud, ja, han förtjänade så mycket.
Och det var ju trevligt för socknen att få en ordentlig präst. Men nu går händelserna i förväg igen.
Men de här tre bekämpar ju pesten ordentligt och de tar sig an gård efter gård. De spärrar av gården och de spärrar av socknen. Men de lyckas inte helt för pesten lyckas ju sprida sig till Gråstensholm.
Ja, till Gråstensholm, men aldrig till Lindalen. Och här får vi också någon slags tanke om att vara av isfolket verkar göra en immun mot pesten. De blir ju inte drabbade.
Nej, precis. För det är en liten intressant kontrast här med att maidens är liksom av finare börd, men isfolket är de starkare.
Men vi vet ju också från tidigare böcker att pesten faktiskt har tagit folk som var av isfolket tidigare. Men det var inte blodsot då, så just blodsot verkar man vara immun mot, men inte böldpest i sig.
Nej, men precis. För på Grusningsholm så tar ju pesten både Charlotte, maiden och Jakob Skille.
Ja, stackarna. Det var ju ett så fint förhållande. Men det här är ju sagans natur. Vi ska gå igenom 400 år här, så varenda person vi kommer att stöta på kommer att dö. Och det kommer att ske mer eller mindre sorgligt. Och det här tyckte jag var väldigt sorgligt.
Det var jättesorgligt. Jag tyckte det var otroligt fint ögonblick när Tengel tar hand om Charlotte och hon ber dem att ta hand om dem, om det mina. De tackar varandra för en lång vänskap. Jag tycker det var jättefint. Jag grät som ett barn.
Ja, det var otroligt fint.
Och Dag ligger sjuk, men han klarar sig faktiskt.
Ja, go Dag med sitt pipskägg och allt han hade skaffat.
Heja, heja. Det är väl här i sluttempo pesten, för sen så drar den vidare.
Sen drar den vidare, och den här området har klarat sig bättre än de flesta på grund av Team WT, Tengeltarjej.
Det här låter lite fel, men det här, just pestavsnittet, är nog ett av mina favoritpassager i boken.
Ja, det var jättespännande.
Ja, och det är så mycket fokus på just Tengel och Tarjej och Yrja. Det är otroligt mycket som framstår deras karaktärer, hur de reagerar mot andra människor, gentemot varandra. Och det är så intressant att se Tengel in action, så att säga, i sin botargärning. För det är liksom man bara fått reda på lite grann i andra boken, att hans helande händer fanns.
Sen har liksom ja, bara... Det har varit lite luddigt, ja. Men här är det väldigt konkret.
Ja, jättekonkret hur han hjälper till och verkligen sliter ut sig själv för det här. Jag tycker det är ett jättefint ögonblick faktiskt. Det är en av mina favoritpassager.
Jag tyckte det var en intressant parentes där också, att Silje inser att han får svårare och svårare att förtrycka sin egen ondska. Att det gör honom tröttare, att hans onda natur kan komma igen. Men jag tycker inte det händer, och den biten kommer aldrig upp till ytan. Möjligtvis när han blir arg på Taral sen, men jag skulle verkligen vilja se Tengel bli 120 år och
lyckas trycka ner allt detta. För att Silje är ändå en väldigt uppmärksam person. Men Tengel är samtidigt väldigt mån om att dölja sin onda sida. Vi har ju bara sett den när han blev arg på Sol i bok nummer 2.
Ja, Tengel är en karaktär som jag verkligen skulle ha sett mer av. Jag är nyfiknare på honom nu än jag någonsin har varit när jag läst serien. Så jag tyckte han var väldigt djup. Och vad kunde han göra och vad kunde han inte göra?
Ja, precis. Och det man får tänka nu är att han är 72 här. Och fortfarande, han är i sin kraftfulla dag.
Och här måste jag ju säga att det kommer drabbade som blir riktigt, riktigt, riktigt gamla. Så att det ser jag fram emot att prata om senare.
Men pesten drar vidare. Allting verkar bra.
Det är nog fel på en av lindarna.
Den ser inte helt bra ut.
Ja, en föll just för Charlotte Maiden. Men...
Det är en av lindarna som ser väldigt sjuk ut. Vi noterar Yrja väldigt så att den ser lite sjuk ut. Och vi vet ju vem det faktiskt gäller.
Det är ju Silje. Och det är inte gikt.
Nej, det är inte gikt som hon tror och som Tengel och alla andra intalar henne att det är nog gikt.
Alltså svår gikt är väl ganska illa, men det här verkar vara någonting ännu värre.
Ja, och det är ju bara Tengel som vet hur illa det är. Att det här barkar käpprätt åt helvete.
Ännu en börda på stackars Tengel.
Och här kommer en börda till, för när de sitter där och firar att pesten lite grann är över, så vill ju Sunniva och Tarald faktiskt gifta sig.
Oj!
Och då säger ju Tengel, det går inte. Ni är jättenära släkt, det kommer inte funka det här. Lägg ner det här innan det går för långt.
Och här tycker jag han får för lite stöd från folk som faktiskt, ja, från Dag, som ju minns Hanna och Grimar. Och sen är det ju då frågan som vi kommer att ta upp senare, vad Liv faktiskt minns från Isfolkets dal. För det är lite inkonsekvent.
Men han får inte så mycket stöd i det här. Och han får inte heller stöd när Tarald, som den otroligt karaktärssvaga kruka han är, säger att det redan är för sent. Att Sunniva faktiskt redan är gravid.
Oj, så dubbel isfolket blod.
Ja, det är så dåligt. Och jag förstår Tengel så väl att han blir helt rasande. För han har predikat tidigare i boken att ni är för nära besläktade. Det här är för farligt. Lägg ner det här. Ni kan inte. Ni kommer bli en drabbad av det här. Han liksom är beredd att sätta sin själ på detta.
De har ju ändå hört hela historien säkert massor av gånger. Och borde... Det här med att de tror att förbannelsen har dött ut. Men de kanske har det för bra. De kanske är för glada nu när pesten är borta.
Ja, och för glad och trygga i sig. Jag funderar väldigt mycket här på hur det varit om Sol faktiskt fortfarande levt och varit med dem. För då har de ju att se hur det verkligen var för en av dem som var kluvna. För Tengel är ju god. Han bekämpar ju sin ondska. Men Sol var ju så splittrad och var rätt ond i sig.
Jag får en känsla faktiskt att Tengel var mycket ondare än Sol. Men att han har övervunnit det på ett helt annat sätt än hon gjorde.
Ja, Sol vill ju inte övervinna det på det sättet.
Nej, och Sol var ju... Ja, hon hade jättehög kill count, men hon var mest så här... Ja, gjorde som hon ville. Men hon gjorde ju sällan någonting som var direkt ont.
Jag kan nog komma på en del grejer hon har gjort som är lite ont.
Ja, okej. Okay. Det har vi redan pratat om. Men det är väldigt lite stöd från Tengel här. Jag känner en stor förståelse för honom att han blir så trött av det här. Att liksom, nu händer det igen.
Ja, och jag tycker så här liksom att jag förstår väl att Are inte vet. För Are var inte ens född när de lämnade Isfolkestaden. Att Dag, som du säger, han minns Johanna och Grimar. Och liksom Silje som har sett Hanna, Grimar, sett kvinnan nere vid sjön. Varit med om att uppfostra Sol som var kaos. Och också sett Tengel liksom leva med det här. Och hon vet att han försöker bekämpa det onda som blir svårare och svårare för varje år. Och hon tycker också, låt han försöka. Det är så vackra ungdomar båda två. Och jag vill mest bara välta ett bord. För jag tycker, men herregud människor, ser ni inte katastrofen som kommer springande mot er?
Hon verkar ju tro faktiskt att Tengel framgångsrikt har bekämpat förbannelsen. Och det är väl det som räddar henne.
Hur skulle han ha kunnat gjort det?
Ja, genom sin egen motståndskraft, men det känns ju som att han bara påverkat den för sig själv.
Ja, men precis. Han har ju inte gått ut och häxat någonting för att bli av med förbannelsen.
Vet du en sak jag saknar? För att, nu måste jag prata om en grej som hände senare, men det kom ju fram senare att han faktiskt har bekämpat förbannelsen. Och nej, det hände ju aldrig. När gjorde han det?
Men jag minns när det är. Men det kan vi inte säga, för då spoilar vi massor.
Okej, då tar vi det senare.
Men det kommer komma senare.
Bra.
Men att han inte nämner det här, det kanske känns som att han bara inte gör det för att han inte vill ge den ytterligare vatten på sin kvarn.
Nej, förstås. Det är ju ingen bra sak att ta upp här.
Nej, typ jag har försökt bekämpa, då kommer alla vara med så här. Ja, men vad gnäller du för? Och han bara, jag står här och är jättedrabbad.
Men det är ju spännande det här, och man inser ju att det här kommer ju verkligen inte att bli bra. Men vi har ju redan blivit vilseledda, så att det här, man tänker ju också att det kanske kan gå bra ändå.
Och mitt i det här sitter Yrja.
Ja, lite som en utomstående betraktare, men full av sin längtan.
Ja, och sitt jättekrossade hjärta, för Tara har ju ingen koll på att hon är kär i honom. Den enda som vet om det här läget är ju Silje, som faktiskt är väl medveten om Yrjas känslor för Tara. Men hon sitter där och gratulerar ungdomarna och är så här lika så här, ja, vad kul för allting är bra. Hon hjälper Sunniva under hela graviditeten, fram till den där åskkvällen.
Sen är det dags, och här är ännu ett tillfälle, jag vet att jag brukar säga, men jag måste säga det igen, det här är ännu ett tillfälle jag vill se tv-serien. Åh, vilken bra scen där skulle vara.
Det hade varit fantastiskt. Vi har det här åskväll som rullar in, vi har alla som är samlade på Gråstensholm inför födseln. Den har pågått länge, den här utdragna verkarna. Tengel och Tarjei ska vara med. Tarjei ska vara med och hjälpa till med förlossningen, för att han är så pass bildad och smart.
Han tycker bara att det här är tillfälle att lära sig mera.
Precis. Och alla är ju liksom på det klart att det här kommer bli en svår förlossning, för Sunniva är så liten och späd.
Ja, under vanliga fall skulle det vara en svår förlossning, men nu kommer det att bli extra svår.
Och just det här att det drar ut på tiden och sen så bara smäller det. Herregud. Tengel slänger ut Tarjei och bara... Jag kan verkligen föra sig med de här skriken, både från Sunniva, från Liv, från Yrja som är där, som bara högre och högre, och sen så blir det bara till.
Ja, och Tengel får uppleva sin egen födelse en gång till, och han vet precis vad som kommer att hända, och här kommer då detta monstrum till barn.
Ja, cool grim. Och det här är ju någonting av det hemskaste jag tror vi läser fram tills nu.
Ja.
I serien, den här fruktansvärda förlossningen. Och även fast vi vet att Tengels födelse tog livet av hans mor, så är det en helt annan sak att läsa om detta. Och veta att Sunniva födde ett monster som slet sönder henne.
Och här förstår man ju Tengel att han ger upp. Att han kan inte ta det, han kan inte vara... Man skulle ju kunna tänka sig att han skulle kunna bidra ganska mycket här. Så att det är ju fegt av honom på ett sätt. För att han är ju den enda som förstår vad den här pojken kommer att behöva gå igenom.
Ja. Men han orkar inte, han ser hur hårt drabbad den här pojken är. Och han, med tanke på allting som han har gått igenom i livet, och han också förlorat sin systerdotter Sol, så jag förstår att han inte orkar. Han är 73 nu också.
Men det är ju verkligen hans jobb, skulle man kunna säga. Så det här, det är han som hade kunnat vara förebilden för Colgrim. Det här är ju vad Colgrim behöver verkligen.
Ja, det här är vad Colgrim hade behövt, en Tengel. Men Tengel behövde inte en Colgrim. Och jag tror inte att, med tanke på att Tengel var så emot den här förlossningen, den här graviditeten och förlossningen från början. Han försökte till och med få Sunniva att få missfall.
Ja, han är ju fram och förgiftar folk igen.
Ja, precis.
Han var fram med giftdosan.
Nu jävlar, nu kör vi.
Men det funkar inte på de drabbade.
Nej. Så jag tror att även fast Colgrim har behövt än Tengel, så hade Tengel aldrig kunnat vara så stöttande som han var mot Sol. För han hade, jag tror att för Cool, för Tengel så representerar Coolin det största misslyckandet i hans liv. Det är nog det som driver honom till att gå hem till Silje.
Ja, och jag har hatat den scenen i hela mitt vuxna liv. Alltså, jag tycker det är så dåligt. Men den här gången kände jag att jag förstod honom. Och det gjorde en extra sorg. Jag satt på tåget och läste den här scenen. Jag var tvungen att sluta.
Åh för... gud, satt du på tåget?
Ja, jag satt på tåget och det var fullpackat. Och jag bara, nej, jag måste lägga ner boken. Jag kan inte sitta och storgråta här. Jag satt i tyst avdelning på ett SJ-tåg också. Jag tänkte, det här är säkert inte okej att sitta och hulka.
Nej, och jag får hålla med dig. Jag har också tyckt att den här scenen var... Jag tyckte den var väldigt självisk. Men när jag läste om den nu så förstod jag verkligen. Och jag tyckte verkligen att ja, det, jag förstår för att du gör det här. Och jag känner så med dig, tänker
jag. Jag blir tårögd nu.
Jag med.
Ja, men det här. Och så när de får... Ja, när han tar de här olika drogerna och de mår bra och tänker tillbaka på när de var unga. Och...
Ja, och han och liksom Tengel är odlat lycklig och sen faller linden och drar med sig den andra linden.
Åh, det är episkt.
Det är jätteepiskt. Och det är så hemskt. Liksom, jag känner verkligen att när jag läser den känner det som att mitt hjärta bara ramlar ur bröstkorgen och gick sönder 1000 bitar. Och jag ville bara, jag gjorde det. Jag bläddrade bara tillbaka till början och började läsa om. För jag bara, jag kan inte hantera det här just nu.
Och det är en enorm brytpunkt i sagan här. För vi har ju haft Tengel och Silje som de fasta punkterna sen första sidan i första boken. Och nu är det över. Och jag tror att det här är stället där musikalen slutar. Eller om den slutar med Solstöd kanske.
Jag tror att den slutar med Solstöd.
Ja, det kanske den gör. Men det här känns som en enorm brytpunkt. Och här måste sagan leva vidare på, ja, på de här övergångarna när vi får nya huvudpersoner och... Och jag tycker det sker fantastiskt väl i den här boken. Vi har redan fått karaktärerna förankrade hos oss. Och just det här underliga draget att göra Yrja till en så viktig karaktär funkar mästerligt. Det här är extremt välskrivet.
Ja, det är fantastiskt. För just det som vi har nämnt innan, att vi tycker att Liv och Aril, så här, de är bra karaktärer men lite bleka. Men Yrja i den här boken har fått jättemycket plats, fått se allting utifrån, är medveten om alla spänningar, alla relationer. Och nu... som säger, blir bryggan mellan generationerna. Och genom att hon blir bryggan så växer Liv och Dag och Are för mig någonting otroligt.
Jag tycker mycket av det vi saknade i Avgrunden kommer fram i den här boken. Och liksom att bikaraktärerna utvecklas också. Och att vi får verkligen följa med familjen här. Och vi får uppleva alla deras på ett helt annat sätt. De känns inte så skuffade åt sidan som de var av Sol i Avgrunden.
Nej, jag tänker inte igen med att genom att Margit gjorde Yrja till huvudpersonen så lät hon oss faktiskt få någon att hålla i handen och gå med oss genom hela berättelsen.
Ja, faktiskt. Precis så.
Det funkar fantastiskt bra. Och men, ja, men vi står ju fortfarande här liksom. Vi har ju Tengel och Silje döda.
Ja, och vi är inte ens halvvägs genom boken.
Nej. Och vi har då det här monstret. Jag kan inte säga någonting annat än att han är ett monster. För han är en hårt drabbad.
Det är liksom, han är genomrutten och det finns ingenting förmildrande här i början när han dyker upp i alla fall. Det är en fruktansvärd bebis.
Ja, det är inte bara att han är ful som stryk. Han är liksom grimmar gånger 10 utan han är ett riktigt jävla troll till sinnet. Elak, manipulativ, hånfull, aggressiv. Alltså aktivt vill skada folk. Och han är liten, men då kan man uppenbarligen bitas rejält.
Ja, att Tengel vill ju döda honom där. Och att Liv och Dag inte tycker det kan man ju förstå. Men det känns ju som att det vore en valmöjlighet.
Ja, men jag förstår dem också. För att det som inte riktigt sjönk in första gången jag läste boken, men som sjönk in nu, är att det är deras barnbarn.
Ja, och den som hade nog mest varit inne på den planen hade nog varit Tarald. Men han har redan sprungit iväg, så att han fick inte ta ställning till det.
Nej, han sprang ju så fort han kunde.
Ja, han framstår som en ganska en skitstövel ibland, verkligen.
Ja, men precis. Eller han har ju ingen liksom ryggrad alls.
Nej.
Sådär, så att han och Sunniva gick ju lite grann hand i hand där. Liksom ryggdöst, alltså lite mesiga kräk.
Men han får lite upprättelse mot slutet av boken.
Det får han. Men det som är intressant med Colgrim här är att de faktiskt försöker ändå uppfostra honom. Och den som kan ta bäst om honom är ju Yrja, för hon har tålamod.
Ja, och Colgrim verkar ju ha någon slags känslor för henne i alla fall.
Ja, men precis. Någon slags motvillig respekt för att hon faktiskt orkar och finns och faktiskt han tycker om henne på något konstigt sätt.
Så han kanske inte är helt genomrutten och det kanske finns hopp för honom. Man kanske kan göra en Tengel.
Ja, men precis. Att ankra an till någon annan är ju liksom ett typiskt tecken på att man faktiskt inte är så hårt drabbad.
Mm, så lite hopp har vi.
lite hopp har vi. Men ja, alltså Yrje blir ju mer eller mindre barnskötare och Kolgrim.
Ja, trist jobb.
Jättetrist jobb. Men det är ju, om man jämför med vad hon hade att komma tillbaka till. Gå tillbaka till Ekeby, där hennes mor har dött. Och var någon slags, jag vet inte vad, tjänsteflicka hos sin far, 15 syskon plus sin farbrors alla, eller sin fars alla syskon.
Ja, Kolgrim kanske verkar som ett bättre alternativ faktiskt.
Ja, det är en jobbig person istället för 20-30 vuxna människor.
Och han verkar ju faktiskt ha normala sömncykler, så han är utslagen mer än hälften av tiden som bebisar är.
Ja, tack gode gud på det. Men sedan så händer ju det här konstiga att Tarald tycker att Yrja, du har ju bra hand med min son. Vad sägs om att vi gifter oss?
Ja, vi måste ju först ha den där misslyckade incidenten när han försöker... Ja, han sårar henne ännu mer genom att försöka gifta sig med någon annan, men Kolgrim gör ett bra jobb på att skrämma bort.
Ja, heja Kolgrim. Du gör någonting bra i alla fall.
Ja, och henne kan man ju förstå att hon springer när hon får se det här.
Liksom inte bara utseende sagt, utan faktiskt att han är väldigt svår.
Sen kommer världens mest romantiska frieri.
Det är så... Det är som skämskudde på det där.
Ja, det är så eländigt.
Ja, och verkligen så här, du behöver inte frukta några närmen från min sida, för jag har ett barn. Man bara, åh herregud, Tarald, kan du bli mer dum i huvudet?
Jag kan säga någonting rätt.
Nej, uppenbarligen ingenting alls. Men Yrja går ju med på detta ändå.
Ja, och det är ju ganska eländigt i sig. Att hon, okej, det är inget bra och jag blir sårad. Men det är ändå bättre än att vara hemma på Ekeby där allting är ännu värre.
Ja, men det är ju det.
Pest eller kolera?
Pest eller kolera.
Och pest har vi redan haft.
Ja, så det vill vi inte ha igen.
Ja, vad händer sen då?
Ja, de gifter ju sig. Och sen har de någon slags... De har någon slags... Här bör det faktiskt växa fram ett slags fint förhållande mellan dem. För de umgås ju väldigt mycket. Både liksom när det gäller Kolgrim och när det gäller skötseln på Gråsynsholm. Yrja vill sig vara en väldigt kompetent husfru överlag. Och hon går ju väldigt fint ihop med både Liv och Dag.
Och friherrinna nu.
Ja just det, jag friherrinnan Maiden.
Nu undrar jag lite, hur kan hon vara en friherrinna? För att titeln friherre måste ju vara tillhöra Dag. Fortfarande, alla kan väl inte vara friherrar?
Nej, men jag skulle väl gissa att det är typ... Ja, men Dag är ju friherre, men hans son är ju också friherre.
Men är han verkligen det innan... Är det inte bara en som har titeln?
Jag tänker mig att det är som är grevar.
Ja.
Deras barn blir också grevar.
Är det verkligen så?
Jag vet inte riktigt nu.
Ja, det finns ju inte så här motsvarande kronprins.
Nej.
Nej, det kanske är så.
Jag gissar på det, så eftersom Margit brukar researcha det här bra. Det känns väldigt fånt om hon skulle snubbla på den här detaljen.
Ja, nej, jag är beredd att ge Margit rätt.
Men ja, så livet går i sin illa gång. Och sen så tycker Tarald att han måste ju klanta till det ännu mer.
Ja.
Nej, den mannen alltså. Herregud. Yrja, det här med ett barn till. Jag säger som att vi kör på det. Och där känner jag bara så här att, herregud.
Och sen har vi fått komma in i Taralds huvud under själva akten här. Han verkligen inte känner någonting heller. Oj, oj.
Det är en skämskudde moment.
Vad ful hon är.
Ja, hur ska det här någonsin funka? Och Yrja som ligger där med alla sina känslor och allt det här och...
Ja, fint ögonblick här med Liv också tycker jag, när Liv försöker pynta till henne lite och...
Ja, precis, och trösta henne liksom och säga att du faktiskt... Jag tycker lite fint att Liv faktiskt säger att du är typ 40 gånger bättre än min trögfattade son. Du är värd hur mycket mer som helst än vad han är.
Ja, han är verkligen en dubbel T.
Och vad är en dubbel T?
En trögfattad Tarald.
De lyckas ju få till ett samliv och fortsätter med detta. Och sen så tycker ju Tarald att han måste säga att han älskar henne. Och det är en nyhet för honom. Men det har ju Yrja varit kär honom i flera år.
Ja, Anna, det här känns ju som en klassisk romantisk bok. Eller vad ska man säga. Men det blir en fin kärlekssaga till slut av det.
Ja, alltså det blir en väldigt fin kärlekssaga. För att man har fått lära känna Yrja så väl. Och man har fått lära känna henne liksom både som person mot liksom... med person, alla hennes känslor och intryck, hur hon är mot andra. Och sen också det att Tarald växer otroligt mycket efter Kolgrim har fötts. Det vi faktiskt har glömt att nämna är att han går ju in för det här med liksom att bli godsägare och jordbrukare. Tar verkligen hand om gården. Där hittar ju han sin nisch.
Ja, och han blir en mer sympatisk person. Man kan till slut börja gilla honom.
Ja, han är fortfarande lite pantad. Men han är inte lika verklighetsfrånvänd. Han hittar sin plats i livet och få lite mer substans.
Han slutar gå runt och lalla och börja göra vettiga saker.
Precis. Men du, jag kom på vad vi helt har glömt bort.
Cecilia ska komma hem. Och Cecilia ska uppleva lite saker i Danmark först också.
För det som vi missade innan, nu får vi backa tillbaka till innan pesten.
Oj, ja, vi måste skicka iväg Cecilia innan pesten, så.
Precis, för de fick ju fint besök på gården av den här, nu ska vi säga, sonen. Sol var ju barnvakt i avgrunden.
Ja, det är ju bortsprungna pojken från avgrunden.
Precis, han är ju vuxen och kommer tillbaka, för att nu så att hovet sökte ju guvernant och han mindes ju att, ja, att min barnflicka var den bästa någonsin.
Ja, han visste att det var ett supersvårt guvernantuppdrag och så ville de smila in sig hos kungen.
Precis, och jag menar Sol, som klart han tänker på Sol, för Sol kan klara vem som helst. Men han får reda på att hon är död, men då tänker ju liksom de att ja, men, då kan ju Cecilia åka, för att hon är ju liksom lite grann en kopia av Sol och har väldigt mycket skinn på näsan.
Jag är ganska säker på att Sol hade varit livet fortfarande, så de inte ville ta henne som guvernant i det här laget.
Gud nej, hon hade bara sagt, ja du sa det här till mig, jag dödar dig.
45-åriga solhäxan kommer till danska hovet, hade inte gått bra.
Hela danska hovet dog på en gång. Herregud, det hade varit väldigt intressant. Boken Sol vid det danska hovet i 45-årsåldern måste ju skrivas någon gång.
Ja, fanfiction-skribenter, ni vet vad ni ska skriva om.
Men eftersom Sol är död sedan 20 år tillbaka så blir det Cecilia som får åka till Danmark.
De vill ha lättmjölk Sol egentligen och det är det de får, så att det är ju perfekt.
Men det, hon sitter ju där borta och klarar guvernantuppdraget väldigt bra. Men hon får ju också uppleva via brev att hennes farföräldrar, då, alltså Charlotte och Jakob Skille, har dött. Och där får hon ju faktiskt en vän mitt i allt där, nämligen Alexander Paladin.
Ja, Alexander Paladin. Som ju beter sig lite underligt, minst sagt.
Lite grann. Som på ena sidan är den bästa vän man kan ha. Vilket är sällsynt i en tid då män och kvinnor inte skulle vara vänner. Men samtidigt som säger, han beter sig lite konstigt. Det är någonting som man inte riktigt kan sätta foten. Okej, man kan sätta foten på det rätt snabbt. För vi är inte lika naiva som Cecilia.
Alla kan sätta foten på det utom Cecilia. Vadå?
Förstår inte vad du menar. Vad är det för fel med det här?
Får så banka in i henne på slutet innan hon förstår.
Ja, verkligen. Och det är stora bokstäver de måste banka in det med. Och inte ens då kan hon riktigt greppa det. Men när hon väl greppar det så kommer hon ju hem till Gråsensholm igen.
Eller ja, hon greppar det långt senare. Men först kommer hon hem till Gråsensholm.
Där så träffar hon ju vår kära präst igen.
Ja, och, men först får hon bra kontakt med Kolgrim.
Ja, just det, ja. En av de sex får bra kontakt med Kolgrim som också är en drabbad.
Precis. En av de sex kan prata med Kolgrim och berätta historier för någon som man faktiskt lyssnar på.
Historier om troll och häxkonster.
Och medan Yrja har haft någon form av kontakt med Kolgrim så är du här på en helt annan nivå.
Ja, Yrja känns ju lite mer som att i relationen Yrja-Kolgrim så att Kolgrim mer tolererat Yrja för hon tar hand om honom. Med Cecil har han ju roligt och skämtar och skrattar och skojar och är så här, det är ju mer lekkamrater.
Kanske som det var för en ung Hanna och en ung Grimar.
Mm, vet man aldrig. Det ska vi hålla ögonen på. Detta är historiet om stortrollet för honom. Det är lite intressant.
Ja, stortrollet gillar jag. Hoppas han kommer tillbaka i senare.
Ja.
Bok 34, stortrollets fötter.
Men ja, och vi, men det här möter ju också då Cecil Martin.
Ja, Martin. Och det är någonting fel med honom. Han är en dubbel M.
Vad är en dubbel M?
Han är miserable Martin.
Ja just det, ja. Han lovade ju så gott under pestens tid faktiskt. Han var ju den här riktigt genomsympatiske prästen som hjälpte folk, som offrade sig själv och som verkligen var genuine good guy. Och sen blev han uppgraderad då från det här jäknet till en riktig präst och fick gifta sig med sitt livskärlek och allting borde vara frid och fröjd. Men nej, för varför är det inte frid och fröjd?
Jo, Martin är en man och män är kåta. Men Julie är definitivt inte kåt, utan hon är otroligt asketisk på den fronten.
Så det är, hon är så asketisk så att det inte ens är roligt längre.
Nej.
Det är inte den här, och vi ska inte ligga för att jag är en ärbar flicka. Det är mer så här, kommer du nära mig så skriker jag på hjälp.
Ja, hon är helt inne i att göra karriär som prästfru och att han ska göra karriär och sen ska hon vara respekterad. Det verkar vara hennes enda drivkraft.
Ja, och respekterad blir man då om man är orörd och kysk. Och på något sätt vill hon ju ändå ha barn. Nu har hon inte greppat det här. För att faktiskt få barn så måste ni faktiskt ligga med varandra.
Jo, det har hon ju greppat. Men hon är definitivt inte villig att göra det.
Ja, just det. Det är sant. Så att vi har en ytterst miserabel Martin. Som har fått sitt livskärlek. Men som inte att hon är ingenting av vad han trodde att hon var.
Och då får han träffa dubbel C.
Och vad är en dubbel C?
Charmiga Cecilia.
Ja, som kommer instormande i hans liv med eld och lågor och fantastiskt mycket energi och allting. Och Cecilia har ju, hon har ju lite hjärtesorg för att hon...
Hon gillar Alexander.
Hon gillar Alexander jättemycket.
Ja, och han verkar väl, han är ju trevlig, han är vacker och han är markgreve. Så att han ser ut att vara ett jättebra parti och hon verkar ju ligga först på listan.
Precis, men du, jag kom på att hon har faktiskt fått reda på vad det är som är grejen med honom.
Ja, men det är väl Tarjei som bankar in det igen till slut.
Ja, precis. Bara. Men Cecile, han älskar inte kvinnor.
För Tarjei vet allt.
Ja, Tarjei är ett geni och också en väldigt uppenbarligen väldigt bra psykolog.
Jag tror att Tarjei har tillgång till Google.
Det tror jag med, han kollar allas Facebook-profil.
Ja, han har järnkoll. Ja, så hon vet det nu, att hon vet att det är kört med Alexander. Och att det aldrig kommer att bli någonting där. Hon är en varm, äkta kvinna. Och hon går att prata med. Så Martin är väldigt imponerad.
Och de dras ju lite grann till varandra. För att Martin liknar Alexander lite grann. Och det går ju som det går.
Ja, det går, naturen har sin gång kan man säga.
Ja, och Cecilia tänker väl inte så mycket mer på det. Så här, hon tänker väl, jaha, hon har väl ingen illusion om att de ska ha ett liv tillsammans.
Nej, hon åker tillbaka till slut.
Precis, och Martin har väl inga riktiga illusioner om det heller. Men han är ju press och han måste ju berätta för sin fru.
Han är väldigt bra på att berätta saker.
Ja, och han berättar för sin fru som blir en dubbel J.
En dubbel J?
En jävliga Juli.
Ja, och hon, det här tycker jag nästan var den svagaste plotten i hela boken. Att så här, hon bara, jag ska hämnas på någon. Så här, jag ska hämnas på Yrja, så här, för att henne kan jag ro på.
Ja, för att hon är ful och ingen borde älska henne. Wow.
Mm, det är lite långsökt. Så här. Hon upprepar det flera gånger för att man ska köpa det. Men ja, och så givetvis funkar det inte.
Jag förstår ju vad den här plotten vill. Den vill ju säga att de är väldigt sammansvetsade i isfolket och maidensläkten. Jättesammansvetsade. Men Julie är en fruktansvärd schablonkaraktär.
Ja, hon är en till av de här platta isfolkets skurkarna som vi tyvärr kommer att få se mer av.
Ja, jag älskar Martin jättemycket. Jag är helt okej med att han har en tragic backstory. Men det hade inte behövts några extra hämndaktioner från hans väldigt schablonade fru.
Det finns ju lite hopp för Julia faktiskt. För hon har ju lite upprättelse. Hon vill lära sig älska och verka förlåten. Så att om hon kommer tillbaka i nästa bok och faktiskt har bättrat sig så är hon ju bättre än kyrkvaktmästaren från andra boken.
Ja. Ja, det kan båda gå.
Ja, det måste jag ju berätta. Vi hade ju slagsmål i vår Facebookgrupp mellan två tjejer som ville bli kyrkvaktmästarens flickor för att de tyckte han var så tilltalande.
Det var en väldigt intressant tråd. Jag tror jag gick in och bara var så här, vad håller ni på med? Okej, jag backar!
Så, besök oss på Facebook, Sagan om Isfolket-podden.
Det blir kul alltså, på riktigt.
Tillbaka till längtan.
Ja, vad har vi nu? Just det, Tarjei måste vi nämna. Han har ju börjat studera bort i Tübingen.
Ja, var ligger det någonstans i Tyskland?
Någonstans mitt i, jag tänker mig att det ligger mitt i Tyskland, så lite till vänster.
Ja,
typ
åk till Tyskland, ta till vänster.
Precis.
Och han beger sig dit, eller hur?
Han beger sig dit.
Och det är ju, boken slutar ju 1625 och det är mitt i brinnande 30-åriga kriget.
Precis, men innan dess så händer faktiskt, det ska vi nämna, för här kommer en väldigt viktig person in i isfolket.
Ja, ja, ja.
Yrja och Tarald får en son.
Ja, och deras sista barn, bägge två, de kan verkligen inte få barn igen.
Nej, Yrjas kropp är så pass missformat att en graviditet tär för mycket på henne. Och Tarald har fått körtelfeber, så han, efter det här, så han kan inte få fler barn.
Nej, jag har haft körtelfeber och jag fick ändå barn. Men det kanske var annat då.
Du lever inte på 1600-talet.
Nej, det är sant. En gång varannan vecka gör det. Och här för så, återigen har ingen lyssnat på Tengel. För det är igen så tycker de, oj oj, tänk om du blir en till drabbad.
Man bara, det är en i varje generation.
Ja, fatta. Mm.
Så de verkligen, de bunkrar ju upp allt möjligt då. Liksom, hur mycket som helst och Tarjei i där också. Men det blir ingen drabbad, det blir en liten Mattias.
Ja, en fridfull messiasbebis.
En rödhårig liten messias.
Ginger messiah.
Oh yes, and Ginger has no soul. Men Mattias har en själ.
Ja, han har definitivt en själ.
Och det är nog ett av bokens finaste ögonblick det här. För det är särskilt om man läser boken i ett svep som jag gjorde andra gången. Verkligen satt från morgon till kväll. För då har man det här som liksom hur Yrja har kämpat med sig själv, blivit kär i tal, de har kämpat med sin relation. Och sen har man det ögonblicket när Mattias har fötts och man märker av den här genuina kärleken som finns mellan dem. Och där gråter jag igen, jag grät som en gnu.
Jag är ju väldigt orolig för den här lilla pojken. Cecilia har ju garderat honom med berättelsen om stortrollet, men här är ju perfekta offret för Colgrim, och han smider ju redan planer på hur han ska undvika stortrollets vrede. Och vid någon punkt så kommer han ju fatta att det inte finns någon stortroll, eftersom han inte vet titeln på bok 34.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Men här så går vi ju vidare till det som du nämnde innan, nämligen 30-åriga kriget.
Ja, det 30-åriga kriget igång. Katoliker och protestanter spöar på varandra. Svenska och danska kungen slåss om att bli protestanternas stora härförare. Gustav II Adolf nämns.
Woho!
Ja, Sveriges stora krigarkung.
Och vi har då att Tarje rätt ju tillbaka till Tubingen och fastnar ju mitt i detta brinnande krig. Det är jävligt bra. Han skulle kolla på utrikesdepartementet innan vad han rekommenderade.
Precis, res inte till Tyskland hade de
sagt. Jag reste till Tyskland, det blir skitbra, sa Tarje, och fastnade mitt i brinnande krig.
Ja, och han fastnar väl luddigt. Vi får inte reda på vad som händer egentligen. Vi vet bara att han sitter fast.
Precis. Där hade det kunnat sluta om inte det var så att kriget faktiskt kom till Norge.
Det var dags att värva lite soldater.
De lyckades få med sig, nu ska vi säga, de fick med sig Trond.
Och Brand.
Och sen också Klaus son Jesper.
Ja, Jesper.
Som förs ut mitt i kriget. Och de är tonåringar allihopa.
Ja, och jag tyckte det här var väldigt chockerande scen. Det gick väl förmodligen till ungefär så här, men de gör verkligen ingen skillnad på hög eller låg, utan de bara tar alla unga män.
Ja, och de struntar i vad de gör med familjerna.
Men de faller ändå för dagsplottar och gömma Tarald i skogen.
Ja, men det var så här, jag tror att hade Tarald varit där så hade de nog tagit honom. Men nu var han ju i skogen, och då känner han väl att okej, det är Sören Skrivens son, han är inte här, vi kan ju faktiskt bara skita i det.
Ja, de verkar ju vara under ganska stor tidspress.
Just det här slutavsnittet när han tar ut pojkarna till kriget. När jag gjorde ett redovisningsarbete om Sagan om Isfolk och läste upp just det stycket.
Jaha.
Ja, för att jag kände att det fångade bäst den här auran av hur isfolket påverkades som personer. Men också hur människorna på den tiden påverkade kriget, hur de vanliga människorna påverkades. Och hur det här 30-åriga kriget faktiskt drog in vem som helst, fattig som rik.
Ja. Riktigt chockerande. Och vilken cliffhanger boken slutar med.
Ja, precis. Förstår du att jag satt och tjuvläste?
Ja, jag förstår att du satt och tjuvläste. Så Trond och Brand beger sig av till Tyskland också, tillsammans med stackars Jesper.
Det här är ju isfolkets ödesår.
Mm, 1625.
1625, nu får vi se vad som händer.
Så då vet vi att det inte är något hopp i början av nästa bok.
Nej, gud nej. Nu ska det vara lite misär. Till skillnad från de andra böckerna där det inte alls varit misär.
Just det.
Eller vänta nu här.
Och så ska vi få lära oss vad dödssynden verkligen är. För det är ju namnet på nästa bok.
Kanske vi får reda på vem av de sex som är drabbade.
Det kommer vi att få reda på, kan jag lova dig.
Men nu ska vi se, vi har ju fått in en hel del åsikter om boken på vårt forum. För vi ställde en del frågor.
Ja, och det var ni duktiga på den här gången, så tack för det.
Mm, jättetack. Och vi ställde de här frågorna. Vi ställde, vad tycker du om längtan? Vilket är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkaraktär och varför? Om du hade fått ändra något i boken, vad hade det varit?
Ja, och först att svara är Heike. Och hon skriver, vad handlar boken om? Yrja är både tjock och hjulbent. Ingen tittar två gånger på henne. Men Tarald Maiden är vänlig mot henne. Yrja faller pladask för den vackre pojken. Tarald dock sina intressen på annat håll, nämligen hos Sunniva. Deras nära släktskap gör att äktenskap inte kan komma på fråga. Men vad händer när de unga Tu trotsar släktens regler? Vi noterar att Heike inte svarade på frågor direkt, men...
Ja, det skrev hon, det skrev hon.
Ja, det skrev hon, ursäkta oss för. Sen kommer hennes tankar om boken. Åh, den här boken är så bra! Till att börja med, det är den första boken med släktträd i början. Och för en släktträdsfantast som mig är det mycket välkommet. Och det måste jag hålla med om. Där släktträdet kommer att vara en stående feature. Och i bok 41 kommer jag även att få ett till släktträd. Och det här släktträdet har jag suttit och stirrat på så många gånger. Och när jag var med i Svenska Isfolksföreningen så var det ju faktiskt en tjej som broderade upp hela släktträdet på en väggbonad. Och ungefär ja, 1,5 gånger 1 meter. Och den var ju fantastiskt bra. Hade vi på alla fester och sådär.
Hela släktträdet?
Ja, och man stod ju och betraktade den där och släktträdet är väldigt fantasieggande. Det kommer ju utvecklas varje bok och sådär, det är en viktig del av böckerna. Tillbaka till Heike. Det första jag reagerar på är att Yrjas far tar henne med till jobbet. Jag tycker det känns väldigt otillsinnligt, även om det var modern som nästan tvingade fram det. Tarald framstår inte alls som så dum som Margit vill att vi ska tycka. Lite tonårsaktig kanske, men vem har inte varit det? Sunny var osympatisk. Jag vill bara ha bort henne från Tarald. Det är väldigt tydligt att Margit är framme och att Sköne kommer inifrån. Sunny var ju snygg och ytlig och lite dum. Yrja är ful men underbar. Och det är ju definitivt budskapet i den här boken. Men jag tycker det är ett ganska bra budskap.
Ja, det funkar väldigt bra.
Heike igen. Kampen mot pesten är spännande. Det hintas ju lite i början om att alla inte kommer att överleva. Så jag är hela tiden på helspänn när jag läser. Vem kommer att dö och vem får leva? Tarje, Yrja och Tengel kämpar alldeles orädda. Och de är så duktiga och starka. Lite lustigt när den store Tengel inte gillar Tarje kan mer än han. Sorglig scen när Charlotte dör. Det är så fint med vänskapen mellan henne och Tengel. Och så synd att hon måste ryckas bort i pesten. Kolgrim föds i den här boken. Kolgrim den önskade. Som kommer att orsaka så mycket sorg och lidande. Oj, kanske man spoiler. Tengel och Siljes dödsscen är underbar. Underbar är ett konstigt ord i sammanhanget. Men jag tycker att scenen är fantastiskt mitt i det sorgliga. Samtidigt känns det fel att Tengel tar livet av Silje. Utan att hon vet om det. Men vi vet ju att Tengel försöker ta livet av folk hela tiden. Utan att de vet om det. Om hon fått välja hade hon kanske valt att amputera sitt onda ben och kämpa på i några år till. Då hade hon fått se fler barnmars barn födas och fått ännu mer fler glädjeämnen i livet. Men det är ju nästan precis därför han gör det, för att han vet att Kolgrim inte kommer att bli ett glädjeämne. Och hon får aldrig veta att fötts en hårt drabbad.
Nej, och inte veta att Sunny var dött heller.
Nu måste jag hoppa över lite grejer, för det var spoilande saker. Cecilia får sina behov tillfredsställda av Herr Martinius. Deras sexande verkar väldigt vågat avancerat med tanke på det första gången för båda. Jag blir alltid så skadeglad när Martins bitchiga porslinsdocka Julie får veta att hennes man sökt kärlek på annat håll. En sista tanke gällande Yrjas far. Varför döps Mattias efter honom? Han verkar inte precis vara en person att försöka efterlikna.
Det vet jag svaret på.
Ja.
Det var för att Yrjas far jättegärna ville att han hade en dröm att en adlig person skulle döpas efter honom.
Ja, och det var väl snällt av Yrja. Det låter som in-character för Yrja. Nästa kommentar är från, lämpligt nog, Paladin.
Hon skriver, längtan är en så jobbig bok. Allt sorgligt händer. Sol är borta, Charlotte är i pesten, Silje blir sjuk, Tengel tar livet av henne också själv och ljuger dessutom för henne innan. Sunniva dör och Kolgrim föds, och så Yrja och Cecils olika kärlek på det. Nej, hua. Men visst innehåller boken mycket fint. Jag älskar Cecils äventyr i Danmark. Att få följa Yrja i hennes kamp både mot sitt eget självförtroende och samma med Tengel och Tarje i kampen mot pesten. Favoritscenen för mig är när Cecils liv i Danmark beskrivs. Hur barnets egentliga mamma beter sig knäppt och konstigt, hon har inga riktiga vänner på slottet, men hon har Alexander. På avstånd ofta syskon. Men hon vet att han finns där. Och det är så lätt att relatera till. Och så fint på något sätt. Jag har en annan scen också. Eller snarare bara mening som jag måste nämna. Den är varken vacker eller ful. Men den gav mig verkligen någonting. Det har inte en riktig bok framför mig så det blir inget klockresultat. Men Tengel tänker ungefär att han borde ju tja med Kolgrim när han ännu var ett foster. Men hade han egentligen kunnat det? Sol hade ju försökt bli av med Sunniva, men han enligt klamrade sig fast vid livet. Sol som kunde minst lika mycket som han. Det är mäktigt på något sätt att förbannelsen är så stark att inte på något sätt kunnat hindra Kolins födelse. Att Tänglen onda har sådan makt över släkten. Coolt och läskigt. Cecil är min favoritkaraktär. Hon är som Sol, fast mer mänsklig och därför lättare att känna igen sig. Och precis som Heike är jag stort fan av att släktträden kommer.
Där måste jag kommentera att förbannelsen är stark. Jag tror att vi har inte förstått det i sagan än, för att Tengel bekämpade sin förbannelse. Men förbannelsen är stark. Tengel onda har makt över släkten.
Mycket stor makt. Hur stor vet vi inte riktigt än. Men det börjar ju märkas här.
Så nu kommer vi till Blodshämnd som svarar. Vad tycker du om Längtan? Längtan är en väldigt bra bok i min mening. Den innehåller allt som en bok ska ha. Sorg, glädje, hat. En karaktär vi ömmar och känner med och en vi avskyr. Och då pratar jag självklart om den underbara Yrja och Sols avskyvärda dotter Sunniva. Vilket är bokens bästa ögonblick? Mitt favoritögonblick är då Alexander Paladin gör sitt inträde. Cecilia sitter där ensam i mörka kalla Danmark och läser sorgliga nyheter från Norge. Jag kan verkligen känna med henne. Jag känner hennes ensamhet och hjälplöshet. Då kommer den snygge stilig Alexander in i rummet. Även han har en sorg vi ännu inte vet om. Men i och med att jag läst boken förut vet jag om det, vilket ger scenen ännu mer karaktär. Och sen såklart måste jag nämna någon sexscen. Cecilia och prästens scen i skjulet har satt sig fast i mitt minne. Båda är så ensamma, desperata av närhet. Cecilias hjärta krossat över att Alexander är homosexuell. Och Martin som är gift med en fru från helvetet. Gällande frun kan vi snacka om Margits typiska sätt att göra karaktär genom onda. Nu blir jag verkligen nyfiken inför nästa bok om hon får någon redemption där. En av mina favoritscener som får mig gråta är Tengel och Siljes sista i boken. Tengel kommer ner till Lindalen efter Kolgrims födelse. Ljuger för sin fru, de firar och är lyckliga. Scenen är så välskriven, men jag har svårt att hålla tårarna inne varje gång. Ja, det kan jag bara hålla med om. Blodshämnd fortsätter. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Står mellan Yrja och Cecilie. Yrja har haft det så himla tufft i livet, både i hemmet och utseendemässigt. Och ändå är hon den goda människa hon är. Jag fullständigt älskar Cecilie. Hon är stark, hon är tuff, hon är god. Hon är en bra version av Sol och allt jag önskar att jag var. Om du hade fått ändra något i boken, vad hade det varit? Det finns många grejer, men först och främst, jag hade inte gjort Taral så förbannat korkad. Sunniva hade fått lite godhet i sig och då hade hennes karaktär fått större trovärdighet. Men så självklart hade jag inte låtit Tengel ta livet av honom och Silje. Hela scenen är bara så otroligt sorglig. Dock hade jag låtit Tengel ta livet av Kolgrim redan vid födseln av anledningar som är spoiliga.
Och då kommer vi till det sista svaret då, som är från Silje Angrimsdatter.
Ja, och nu har jag lovat översätta från norska här, så vi får se hur det går. Vi har redan slaktat hennes uttal som hon gav till oss, så nu ska vi försöka att göra det här inlägget rätt. Vad tycker du om Längtan? Jag har faktiskt läst en engelsk utgåva och känner mig lite ambivalent i den här boken. Jag gillar väldigt mycket den första delen. Även om det hela slutar så sorgligt. Resten av boken känns som en transportsträcka för historien om Cecilie. Och jag är glad att Taral till slut inser att han älskar Yrja lika mycket som hon älskar han. Men tycker att han når den slutsatsen lite väl fort. Vilket är bokens bästa ögonblick. Alla gånger hela familjen samlas. Ja, vi missade ju att prata om när de väljer namnet.
Ja, just det. Men de väljer inte här. De diskuterar lite grann om namn, så de ska kalla sig Lindarna eller Isarna.
Ja, just det. De kommer aldrig fram till en sluts.
Nej, de pratar om det och jag minns att Yrja sitter alldeles chockad över att de är så familjära med varandra och att samtalet ballar ur och alla bara skrattar i munnen på varandra, för det visar ju att de är en sån öppen familj. Men sidospår.
Ja, mera bokens bästa ögonblick då. Då Tengel tar ju Yrja tillsammans kämpa mot pesten. Silje och Tengels dödsscen. Liv som vandrar runt på kyrkogården. Det är ett väldigt bra klipp där också. Det glömde jag att nämna. När efter Silje och Tengel har dött, när Liv, det har gått några år och Liv går på kyrkogården och ser på gravstenen. Och Sols namn står också på gravstenen. Första gången Cecilie möter Alexander Paladin och att Yrja och Taral till slut blir lyckliga tillsammans. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Hon heter ju Silje Angrimsdotter på forumet, så Silje är återigen personen hon gillar allra bäst i hela serien. Så hon är förstås störst favorit här också. Jag gillar att läsa om henne och Tengel på deras åldershöst, men det är jättetrist att hon är sjuk och att Tengel som har räddat så många andra inte kan rädda henne. Tarje är en annan favorit och Cecilie förstås. Om du hade fått ändra något i boken, vad hade det varit? Jag hade låtit Silje och Tengel leva i många, många år till. Så att de blev riktigt gamla. Och jag hade låtit Kolgrim dö vid födseln. Jag hade också... Nej, nu fattar jag inte norskan.
Jag hade också låtit bli att racka ner på Taral som Margit gör.
Precis. Han är en mycket starkare karaktär än han får kredit för. Eller han får... Ja, och jag hade gett Sunniva några sympatiska drag. Hon är trots allt Sols dotter lika mycket som Hemmings. Jag vill gärna tillägga att jag verkligen förstår Tengels val. Han är sliten, han börjar bli gammal och han har inga krafter mer att bekämpa det onda arvet i sig själv. Silja har cancer. Ja, säger de någonsin vad Silja har?
Nej, men det blir väl inte så långsökt gissning där.
Nej, cancer låter väl troligt. Det är ingenting han kan göra för henne, utom att amputera benet och kanske ge henne lite mer tid. Men han vill spara henne från mer smärta. Och kunskapen om Sunnivas förskräckliga död och det odjur han vet att Kolgrim är. Han vill låta henne dö lycklig och han älskar henne över allt på jorden och kan inte leva utan henne. Därför gör han som han gör. Det hela är fruktansvärt sorgligt och väldigt rörande.
Jag blir lite tårögd när jag bara varit lyssnat.
Jag också. Vilken fruktansvärt sorglig scen.
Missar i boken om vi går vidare till det när jag börjar grina på riktigt.
Jag har kommit på en miss. Vi trodde den här boken var felfri. För att vi har ju en misstråd för varje bok på forumet som vi har jobbat på 10 år. Och den här, alla missar som folk har hittat har blivit bemötta. Men jag hittade faktiskt en. Om ni har hittat någon mera miss i längtan så måste ni säga till. Så kommentera om det. Men en miss är faktiskt, när Klaus och Rosa får barn så sägs det att barnen inte är lika trögfattade som dem. Men vi har ju här mött ett av barnen nu när han blir tvångsrekryterad till 30-åriga kriget, Jesper. Och Jesper är ingen snille. Det framstår inte här, men han är inte speciellt mycket smartare än sin pappa.
Men räknar vi det som ett fel? Det kan ju vara så att han kan ju vara smart kanske på något annat sätt.
Så kan det kanske vara, men det är det enda som möjligtvis skulle kunna vara fel som jag har.
Och då säger han att då sträcker vi verkligen för att vi vill hitta något fel.
Ja, vi vill jättegärna iTunes recensioner. Vi är inte uppe på iTunes än när vi spelar in det här, men det kommer snart att recensera oss på iTunes om ni kan det, om ni har laddat ner det här på iTunes. Det var allt vi har idag, vad jag tror. Kan du komma på något mer?
Jag kan inte komma på något mer, förutom att den här boken var mycket bättre än vad jag minns den. Och det kändes jävligt jobbigt att faktiskt släppa taget om Tengel och Silje.
Ja, så jobbigt. Vi har också betygstrådar på forumet. Vi sätter betyg 1-10 på alla böcker. Och där vill vi ha era röster. Och jag kommer nu, jag vet inte om man kan gå in och ändra sitt betyg eller inte, det måste jag kolla upp. Men jag vill sätta en 10 på alla de 4 första böckerna nu när jag läste igenom dem igen. Om hela sagan hade varit så här bra så hade det funnits filmer på det nu. Utan det kommer böcker som är väsentligt sämre än de här. Men alla de här 4 böckerna tycker jag är helt fantastiskt bra. Mitt minne av häxjakten och längtan var inte så här positiva som de är nu.
Jag är helt med dig. Jag minns dem som bra, men jag kommer inte ihåg att de var så här välskrivna.
Det är ju 43 böcker till, så när man har läst igenom hela sagan så suddas det ut en aning vad som händer i vilken bok.
Ja, precis. Och det kommer... Ibland känns det som att när man har läst de där böckerna som inte är så välskrivna så lägger man en slags hinna över de välskrivna böckerna. Man bara minns att ja, men de var bra, men de var inte så bra. För den här var ju jättekast, den här boken.
Jag vill faktiskt nämna att om allting faller i... Eller om våra planer fungerar så kommer vi att spela in avsnitt 17 live på Gotcon. Gotcon är ett spelkonvent på Göteborg i påsk 2016. Och då kommer vi spela in bok 17 inför en live-publik. Och bok 17 har en speciell karaktär som kommer även att utsätta publiken för diverse prövningar som går i bokens anda. Så att om ni råkar vara i Göteborg på påsk eller om ni ska åka till Gotcon så kommer ni hitta oss i programmet då förhoppningsvis.
Ja, och vi kan rekommendera detta för ni kommer inte bara få chans att vara med och interagera i avsnittet. Ni kommer också uppleva mig och Dan otroligt energihöga på socker och energi. Dryck.
Ja, det kommer ni absolut att få göra. Och du kommer göra andra saker på Gotcon också, eller hur?
Ja, jag ska råda ett nördfeministiskt rum för kvinnor och transpersoner.
Trevligt!
Mm, det ska bli väldigt nice.
Ja, vad kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
Ja, jag har ju en blogg, setsunaseras.blogspot.se. Där kan ni jättegärna gå in och läsa vad jag skriver. Jag skriver om allt från feminism, antirasism till vad jag åt häromdagen. Och jag finns även på Twitter under Anna Seras och så har jag en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Och Dan, vad kan lyssnarna hitta mer av dig?
Ja, ni kan hitta mig i 4 olika podcast. Det här är en av dem. Sen har jag även en som heter Fan of History där jag pratar antik historia. Nu är jag framme vid 853 för Kristus. Nästa avsnitt kommer att handla om det största slaget som någonsin hade varit i världshistorien som inträffar 853 för Kristus. Jag gör även en podcast om Game of Thrones. Jag har spelat in 2 avsnitt idag faktiskt. Lite off-season sådär. Vi väntar ju på säsong 6 som börjar i mars tror jag. Men vi har har saker att säga om Game of Thrones ändå. Den heter Game of Thrones Chat, finns på iTunes. Och dessutom gör jag en som heter Magic Gathering Strat, som handlar om spelet Magic the Gathering. Så det är mina fyra podcast. Ni kan hitta mig på Twitter på Dan Horning. Och på Facebook, Dan Horning, jag är den enda som heter så i hela världen. Och sen måste ni förstås gå till vårt Isfolket-forum. Och numera kan man faktiskt hitta Isfolket-forum på isfolket.se. Så finns det en länk där det står forum. Så det är väldigt lätt att hitta. Och jag vill passa på att tacka Rexy för allt arbete hon gör med forumet och med isfolket.se.
Tack så mycket Rexy, du är en klippa.
Vi firade just 10 år för Isfolksforumet faktiskt. Jag hade en forum uppe i sittarkväll som var jätterolig.
Den var helt fantastisk. Så mycket nostalgi, så mycket prat, så mycket härliga minnen.
Ja, och 10 år gammalt forum är fortfarande i full fart, speciellt nu när podden har börjat och vi hade det här 10-årsjubileet. Så nu är det dags att registrera er på Isfolket-forumet och hänga med i debatten om Isfolket och kanske lite andra saker också som vi pratar om.
Kanske lite.
Lite andra saker. Det kan bli lite off-topic ibland.
Bara lite. Inte så mycket. Mest Isfolket.
Precis. Nu måste vi sluta.
Ha det jättebra. Så hörs vi om 2 veckor.
Ja, och då är det dags för dödssynden.
The path.